Men Johan, var det här en av dina största filmupplevelser?
Ja, jag var 8 år och jag har aldrig återhämtat mig. Och vad mer är så var det ju liksom hela början på mitt intresse för klassisk musik. Det var ju en sån total uppenbarelse. Och här kom en symfoniorkester in i mitt liv.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken, ditt teleskop ut i den klassiska musikens universum.
Passar ju bra idag när vi ska prata om John Williams musik till Star Wars-filmerna.
Eller hur? Episka filmer om kampen mellan det goda och det onda.
Ja, den bästa saga som finns tycker jag.
Ja, och sen gillar jag att robotarna är med. Jag älskar dem. Fast jag glömmer alltid vem som är vem.
Alltså. Det är inte det därför vi sitter här nu, tror jag.
Varför sitter vi här? Hur ska vi göra det här avsnittet, Johan?
Precis, vi tänker faktiskt begränsa oss till de 3 ursprungliga filmerna. För där finns ju faktiskt alla teman som man behöver och som även de övriga filmerna bygger vidare på. Och det här tänker vi ta lite huller om buller bara så där som det kommer. Så men vi ska göra vårt bästa för att försöka sätta fingret på vad det är som John Williams gör och varför musiken låter som den gör.
John Williams, han är ju världens mest kända filmmusiktonsättare, måste man väl säga.
Ja, det kan vi säga.
Han har gjort musik till Harry Potter-filmerna, Indiana Jones, Hajen, nämn fler, Johan.
E.T., Superman, de där filmerna från 70-talet. Han är också den näst mest Oscars-nominerade personen efter Walt Disney med över 50 Oscars-nomineringar.
Wow. Ska vi börja med intromusiken då? Som jag hörde att han skrev sist.
Ja, precis. Det blir ju ofta så för tonsättare att de skriver början allra sist. Men alltså, jag får ju sånt adrenalin på slag varje gång jag hör det här.
Den här fanfaren.
Som startar det hela och det behövs en bra orkester för det här. Och det är Londons symfoniorkester som spelar på soundtracken. Och faktum är ju att den här trumpetsolot man hör spelades ju av en Morris Murphy som hade sin första dag på jobbet när de spelade in just det här 1977.
Det är sant.
Och han levererar ju bara liksom.
Vilken underbar första dag på jobbet.
Helt fantastiskt.
Men alltså, varför valde de just London Symphony Orchestra då? För att jag menar, de är ju amerikaner, de som har gjort filmen.
Det stämmer. Men alltså, London Symphony Orchestra har spelat in väldigt mycket filmmusik. De har en lång tradition av detta bakom sig. De hade ju rutin på det, för det är en ganska speciell grej. Man måste vara van vid detta. Orkestern sitter ju faktiskt vid framför en duk där filmen projiceras och med en dirigent, i det här fallet tonsättaren själv, John Williams, och spelar in varje sekvens liksom.
I realtid. Till filmen.
Så det är lite trixigt kan man säga. Det är få orkestrar som har rutin på det, men London Symfoniorkester har det verkligen.
Och den här lilla slingan som vi hörde nu, det är ju Lukes tema, alltså hjälten. Det här lilla varma, mjuka som kommer i stråkarna.
Precis, det där lärde jag mig ganska nyligen faktiskt. För jag har ju undrat ibland när man tittar på olika teman som finns i Star Wars. Har inte Luke något eget tema?
Men
det har han ju då. För det ligger ju precis efter den inledande fanfaren. Och det finns ju just en slags generös hjälte. Modig värme i hans tema.
Men när jag kollade runt på nätet, då verkar det ju vara som en sorts tävling att hitta likheter med så många klassiska tonsättare som möjligt i den här musiken. Ja. Alltså, och vad han då har snott, tänker de.
Precis. Och det är en bra sport faktiskt. Mm. Det är väldigt roligt. Men det är klart att det är inte utan anledning. Vi kan ju lyssna här till exempel på hur Korngods musik till filmen King's Row låter. Det finns klara likheter om man hör inledningen på den filmen.
Wow!
Ja, vad säger du om det här?
Ja, det är väldigt likt. Men Korngold, vem var han då?
Ja, men han är ju en stor tonsättare från Wien som hamnar i Hollywood i början av 30-talet och som där faktiskt kan sägas uppfinna det som vi betraktar som filmmusik. Alltså den här stora Hollywoodmusiken från 30-40-tal. Mm. En annan ganska tydlig inspiration här i starten, det är ju när de första rymdskeppen glider in i bild och jagar varandra. För då, ja, då låter det så här hos John Williams. Det där påminner ju, tycker jag, ganska mycket om Gustav Holst och hans orkesterverk Planeterna. Mm-hmm. Så man kan hitta många såna här likheter. Och det är klart att John Williams är ju en klassiskt bildad och utbildad musiker. Han har studerat som ung på Juilliard School i New York, och överhuvudtaget är han en man som kan musikhistorien.
Mm. Ja, men ska jag dra lite om hans bakgrund? Ja. Han verkar ju nästan ha fötts in i just det här med filmmusik. För hans pappa var musiker och var med och spelade in filmmusik.
Just det, på Columbia.
Mm. Mm. Och sen började han spela. Han hade ju tänkt sig att han skulle bli pianist tills han lyssnade på några andra som han tyckte var bättre. Och så bara, ja okej, okay, jag får göra något annat.
Ja, just det. Men trots det så började ju faktiskt John Williams med att spela piano även på film faktiskt som studiomusiker. Man kan höra honom i filmen Some Like It Hot till exempel, det hetaste laget. Och i början av 70-talet så påbörjar han ju också sitt legendariska samarbete med Steven Spielberg, däribland då med Hajen. En av de bästa filmer som har gjorts, tycker jag personligen. Men musiken tillför ju så mycket ändå av det här dolda, analkande hotet, det vi inte kan se men som finns där under ytan.
Ja, sen var det ju Spielberg som tipsade George Lucas om att John Williams fanns och var en fantastisk kompositör.
Det gjorde han helt rätt i.
Ja, verkligen. Karaktärerna i Star Wars har ju olika melodier som kommer tillbaka och liksom talar om att det är dom eller...
Mm, det här med ledmotiv då, som man kan kalla det för, det är ju
ledmotiv.
Ja, precis. Mm. Det är ju ursprungligen ett grepp från Wagners operor, inte minst Nibelungens ring. Och det finns ju många paralleller här kan man säga, mellan ringen och stjärnornas krig faktiskt. Mm-hmm. Men just det där att de här motiven inte bara representerar personer, de kan också skildra företeelser eller andra mer abstrakta saker då, som kraften, the force, som har ett eget motiv. Så att det är ju ett sätt att berätta en historia med musik naturligtvis.
Hur ska ett bra ledmotiv vara? Har du något recept?
Ja, men det handlar ju om tydliga teman. Där har vi ju, det är ju, Williams excellerar ju just på detta. Någonting som slår direkt, som också kan utvecklas och orkestreras på många sätt. Man kan vända och vrida på det, men
ja, så man inte blir trött på det.
Liksom. Man ska inte bli trött på det. Samtidigt så ska det ju tåla upprepning, så att säga. Vi ska ju känna igen det från tillfälle till tillfälle. Mm. Det finns ju så många teman här som vi kan sitta och analysera.
Ja, ja. Låt oss dyka in i dem. Imperial March, Darth Vaders läskiga tema.
Visst.
Han är ju filmens stora skurk och andas på ett väldigt speciellt sätt.
Sitt diaboliska sätt. Det Det här temat uppfinns ju för den andra filmen, nämligen Rymdimperiet slår tillbaka.
Just det, den finns inte i första.
Nej, inte riktigt. Där har Imperiet ett lite annat tema. Men det här är ju mer utvecklat och ännu mer demoniskt. Och det representerar ju både liksom Imperiets framskridande och Darth Vader. Så det är ju den totala, ostoppbara ondskan på något sätt. Man blir lite nervös när man hör den här musiken.
Men jag tror också att det är inte så att man associerar också till krig och marscher och stöveltramp och...
Jo.
Han måste ju använda sig av vad vi kommer att tänka på när vi hör det här.
Ja, det är klart. Det finns ju ett sånt symbolvärde i det, eller vad man ska säga. Det är ändå någonting som har haft med krig att göra, marscher alltså. Så. Nazisterna älskade ju marscher till exempel, så att det, när vi nu talar om onda marscher alltså.
Mm.
Men Williams har ju också någon slags, tar sin utgångspunkt i en slags musikalisk arketyp av marscher som också är sorgemusik på samma gång faktiskt. Och det är väl det som också gör Imperiemarschen så drabbande. Jag tänker på hur han naturligtvis är medveten om Siegfrieds sorgmusik i Ragnarök, som har den här tyngden, det här majestätiska. Men också en annan grej, väldigt känd sådan, det är ju begravningsmarschen ur Frédéric Chopins andra pianosonat. Den är ju både sorglig men också lite oroande på något sätt.
Ja, den känns också ganska ostoppbar på något sätt. Visst. Den skrider fram.
Den skrider fram till graven, verkligen så är det.
Ja.
Men John Williams är ju också... Det finns ju många av de här stora orkestertonsättarna som har excellerat i marscher och gärna groteska sådana. Det är ju väldigt bra om man ska göra parodi till exempel eller driva med sovjetmakten och sådana saker. När man medvetet tar det här, liksom, de här militära gesterna och gör det förstorade. Prokofjev håller på med sånt, Shostakovich. Det finns ju hos Mahler, han älskar marscher. Så det finns mycket av den här varan.
Men det finns ju ett ställe där Darth Vader, alltså skurken, är döende. Hans mask är av.
Ja.
Då spelas den här samma melodi, men den spelas liksom tunt och skit på ett helt annat sätt.
Just det, precis. Ett sätt att variera temat.
Ja.
Samma motiv, fast här i ett tunt, skirt, utdöende på något sätt. Men återigen, man känner igen det. Och det är det som är det viktiga.
Ja, men sen har vi ju prinsessan Leias tema.
Ett av de bästa tycker jag.
Det är väldigt romantiskt.
Ja.
Han sa ju själv, John Williams, att det här var en sagoprinsessmelodi.
Han som var solohornist i Londons symfoniorkester vid den här tiden, han hette David Cripps. Och han började ju tydligen nästan gråta när han såg vad som hade lagts på hans notställ den här dagen när de först spelade det här i första filmen. Det är ju helt utsökt skrivet för hornet verkligen.
Ja, det är väldigt, väldigt vackert.
Ja.
Men det här med romantiken, att det är så finstämt och romantiskt.
Ja.
Tydligen var det så här att John Williams, han visste inte. Han skrev den här musiken till första filmen. Och då tänkte han sig att Luke och Leia skulle bli kära i framtiden.
Ganska rimligt antagande.
Det kan ju verka så. Ja. Sen kom uppföljaren och det visade sig att de är syskon, som de då inte har vetat om tidigare. Men kanske att George Lucas borde ha berättat det lite tidigare.
Jag undrar om han visste om det själv, vill jag säga.
Jag trodde han hade skrivit alla manus, men det där kan ju också
han
vara.
Han påstår ju det, men en del, vad vet vi?
Jag trodde nog att de skulle bli kära när jag såg det här första gången, och det måste ju ändå ha med musiken att göra.
Ja, jag var skeptisk. Alltså. Jag kände, det blir aldrig något här, kände jag.
Det här är bara 8 år, Johan.
Men redan med huvudet på skaft.
Det finns en scen som är väldigt rolig och som har musik som sticker ut lite. Luke besöker en bar och det är alla möjliga skumma rymdvarelser. Det är någon som skryter om att han är efterlyst i nio galaxer
eller något sånt, precis.
Och de dricker och röker och det blir bråk och så står ett band och spelar.
Det är ju liksom jazzmusik fast från en annan värld helt enkelt. Oljefaten också som man spelar på. Det är så charmigt det här. Men det är ju också inspirerat av klarinettisten Benny Goodmans swingmusik på 30-talet här. Och det ingick väl tydligen i hela instruktionen, idén med den här scenen, att få det att låta som om rymdfigurer hittat Benny Goodmans noter någonstans i sin del av universum och försöker förstå dem och spela dem. Och det blir på det här sättet. Men nu är det så att till och med det här kan man hitta spår av i den klassiska musik. Världen utanför filmen, för det finns en melodi av Telemann ur en av hans sviter på 1700-talet som är misstänkt mycket påminner om den här rymdmusiken. Ja, vad ska vi tro om det här egentligen?
Det är rymden på 1700-talet.
Ja, absolut. Har John Williams snott det här medvetet?
Jag tror det. Det var ju väldigt likt. Ja. Men är det stöld? Vad tycker du som expert på klassisk musik?
Ja.
Hur mycket får man låna sig egentligen?
Ja, det finns det väl. Det handlar ju, som Igor Stravinsky sa, ska man stjäla så ska man göra det med stil, whatever that means. Men man måste ju göra det så att det ändå blir någonting eget. Och där har vi ändå John Williams. Han har sitt sound. Även när vi kan höra tydligt var vissa idéer kommer ifrån. Så att, och det här är väl ett exempel på det verkligen.
Just det. Jag tycker det är lite som intertextualitet. Alltså, så där håller ju folk på hela tiden. Shakespeare snodde en historia till Hamlet. Ja, alltså, så där håller de ju på.
Så håller man på. Men man gör, oftast är det ju det att jag vill, den där var en bra grej. Jag vill göra likadant.
Ja.
Man får en sån kick av någonting, att man själv vill göra det. Mm. Men det betyder ju att det ändå passerar genom mig och jag gör det på mitt sätt. Och det finns ju tusen miljoners miljarder exempel på detta. Annars skulle ju väl världen stå still förmodligen om vi inte funkade så.
Det blir liksom två sådär rymd. Jag ser för mig de här rymdvarelserna. De hittar då Benny Goodmans noter. Och de noterna är från Telemann.
Ja,
så det är liksom dubbelsnott.
Det är dubbelsnott här på ett fascinerande sätt.
För jag hade inte fattat hur otroligt bråttom John Williams hade när han skrev den här musiken.
Ja, det är inte klokt på sätt och vis. Alltså, musiken är ju alltid bland det sista man gör till en film. Man måste ha en rätt så färdigredigerad film, alltså allting ihopplockat som det är tänkt när kompositören kommer in. För då kan man resonera sig fram till vilka scener ska det vara musik till, hur mycket musik ska det vara etc. Men oftast så är det ju då jäkligt bråttom. Williams hade typ 12 veckor på sig.
Högst.
Då var det generöst för att både först och främst komponera musiken, orkestrera den, få ut den på papper och sen spela in den.
Det är ju helt otroligt. Ja, då kan man ju fatta att han behöver låna av andra.
Kanske. Men att vi hör så många likheter med befintlig klassisk musik kanske också kan komma ur det som kallas temp track, alltså det som filmskaparna gör när de har en första redigerad version av filmen. För då lägger man ofta på musik som man tycker passar eller något som man tycker ger den känsla man vill ha. Och John Williams såg ju på ett tidigt stadium ett sånt här temp track som hade korngold och allt möjligt på sig. Så att det är klart att sånt spelar ju också in i det hela.
Okej, men alltså, jaha. Så att man har redan musik innan musiken liksom?
Ja, för att ge lite, försöka hitta en känsla så här. Antingen så här vill jag att det ska låta, det ska vara någonting sånt här. För att få fram rytmen liksom.
Ja, men John Williams, han är ju världens största filmmusikkompositör. Det är ju alltså stort nog, men har han skrivit annan musik som inte är för film?
Ja, en hel del faktiskt. Det finns ju från senare år en cellokonsert för Jojo Ma. Det finns en hornkonsert, vilket är ju väldigt tacksamt. Han är ju en hornkille. Det finns också ett par violinkonserter. Så det finns en hel del. Och så förstås så skrev han ju den här stora fanfaren till OS i Los Angeles 1984 som då hördes igen och igen på TV. Melodi som hörs igen och igen genom Star Wars-filmerna är ju den som representerar The Force, alltså kraften. Och min spaning är att det är det tema man hör allra oftast faktiskt. Det är liksom det shit som håller ihop de här filmerna på många sätt.
Ja, den kommer ju också ofta, alltså, för i början, första filmen, då kommer den mycket i, när det är Obi-Wan Kenobi, alltså den här Jedi-riddaren. Och då är det ju på något sätt också som att han ser tillbaka på tiden innan det här imperiet hade tagit över, den här tiden när den goda kraften fick bry ut sig och sådär. Det är lite vemodigt nästan.
Ja, det är vemodigt. Det är som en slags minne av någonting som har varit väldigt bra. En slags idealiserat
värld.
Förflutet. En förlorad värld, ja precis.
Ja.
Och så låter det väldigt wagnerskt också.
Nej, men det kommer ju liksom så fort. Den här goda kraften i universum, det är någon sorts, alltså, quasi-religiöst över det, eller vad man ska säga. Yoda som är gurun pratar ju om liksom att det är någonting som man kan koppla upp sig på, alltså som håller oss alla samman och som vi alla kommer ifrån.
Ja, ja, just det. Precis. Det var en bra förklaring av The Force. May the Force be with you,
ja, just det.
Lolo.
Tack.
Ja, tack.
Kan vi inte ta Yoda-temat då på en gång? För han hör ju väldigt mycket, alltså den här gurun, han hör ju väldigt mycket ihop med The Force också.
Onekligen. Det är väldigt gulligt det här, precis som Yoda själv tycker jag. Men det är också nobelt. Ja, det är också ett av hans karaktärsdrag förstås. Samtidigt så skimrar ju den här musiken av förundran. För det är ju hur han använder kraften ofta, som han kan ju resa upp rymdskepp ur träsk och allt vad han kan göra.
Mm.
Så det, och det skimrar, vi hör harpan här, det glittrar.
Men tycker inte du att John Williams själv känns lite som Yoda på något sätt?
Hur menar du då?
Nej, men alltså, öronen, nej. Men, nej, men att han verkar så himla ödmjuk.
Mm.
Det känns som när han pratar om filmen och när han pratar om musiken överhuvudtaget.
Verkligen, jo, men det kan jag håller med dig. Och han pratar alltid väldigt respektfullt om sina kollegor. Och han är väldigt, han känns som en klok och förståndig person.
Och sen så säger han ju också att han lever lite som en munk. Att han skriver sin musik.
Just det.
Och sen så har han liksom så där sin glädje i att spela på något lokalt ställe för några lokala förmågor och så där. Det känns så.
Ja, det speglar väl tonsättarens arbetsvardag, att man måste isolera sig och vara ensam.
Och nu har det ju varit väldigt så där lugn och fin musik, men alltså en stor del av musiken i filmen är ju till actionscener.
Oh ja, det är ju hela tiden rörelse och händer ju saker i ett rasande tempo. Och det är ju någonting som Williams också är så bra på, att beskriva rörelse, allt det här som händer, hur han ackompanjerar det och förstärker det. Det finns ju till exempel en av mina favoritscener i Rymdimperiet slår tillbaka, det är ju den här asteroidregnet som de åker in i med sitt rymdskepp.
Ja, det bara regnar asteroider och de ska försöka komma undan.
Precis,
från dem.
Det är en häftig scen. Rytm och rörelse och action, det är Williams i ett nötskal faktiskt. Ja. Han jobbar ju mycket med det här. Det vi hör här är ju ostinatorn i orkestern.
Och vad är det?
Alltså det är ju ett små, ett litet motiv kan man säga, ett litet rytmiskt mönster som en viss instrumentgrupp upprepar. Och det är ju någonting som är väldigt användbart i den här typen av scener förstås.
Men det är ju spännande när man lyssnar så här. Jag har ju aldrig lyssnat på musiken alltså ren förrän nu inför det här programmet. Utan den ligger ju ofta under. Och John Williams sa ju själv att de andra ljuden i film är liksom ett problem ofta. Därför att
de dränker musiken.
Ja, de är hans största konkurrenter. Han måste tänka så där, vad ska jag göra nu? Hur ska min musik ligga i förhållande till det här?
Han vet hur man gör det. Och som sagt, det är ju så mycket musik i de här filmerna. Nästan oavbrutet.
Lyssnar du på den här skivan hemma? Alltså utan filmen så att säga?
Ja, jag gör nog det. Jag har lyssnat mer på musiken än jag har sett filmerna faktiskt.
Okay.
Även om de har sett också hur mycket.
Ser du då för dig scenerna? Nej, då är det bara musiken.
Då har det blivit musik bara.
Ja, ja.
Det är klart att, visst. Man kan inte släppa helt och hållet vad det handlar om. Har man sett Darth Vader en gång så vet man ju det.
Vilken inspelning har vi lyssnat på då?
Ja, det är ju, vi håller oss till originalsoundtracken här, alltså som med Londons symfoniorkester under ledning av The Master himself, John Williams.
Alltså jag skulle vilja prata jättemycket mer om det här, men det går inte.
Nej, vi får träffas vid något annat tillfälle och prata mer.
Ja. Producent idag och alla andra dagar är Jonna Spik. Jag heter Lolo Kolmar.
Och jag heter Johan Korsell.
Och om du vill få en notis varje gång som det kommer ett nytt avsnitt av oss, då ska du gå in i SR-appen, leta upp Mästerverken, trycka på hjärtat och aktivera pushnotiser. Vi hörs igen. Hej hej!
May the force be with you.